påminna om den 10 november. Då har vi Lennart Jareteg och Anders Pihl här ifrån Bibelfokus. Och det blir en mycket intressant undervisning idag. Det är en lördag. Och nu har jag med mig en liten lista som jag gjorde här bara i all hast. Vi måste nog se till, ni som vill vara med, att vi anmäler oss ganska snart. För det här kommer också ligga ute på Bibelfokus på hemsidan. Och vi kan bara ta 110 tror jag det är, i den här lokalen. Så att det är först till kvarn. Och jag skulle kunna tänka mig att det blir en del intresse. De reser runt i landet. Men lördagen den 10 november, så vill du vara med då? Så. Och det kommer att handla om ändens tid och den tiden som är fram tills det här ska ske. Den tiden som vi lever i nu. Det blir mycket intressant. Det här är vad Gud har lagt på deras hjärtan. Så. Jo, man anmäler sig. Antingen går man in på bibelfokus.se och så kan man anmäla sig till Linköping, står det ju där då, kommer att stå. Jag vet inte om de har lagt ut ännu, men det kommer att stå. Så man kan gå in där och mejla och anmäla sig. Eller så anmäler du dig till mig, så samlar jag ihop oss och så... Nej, men att så snabbt som möjligt tror jag är bra faktiskt, för att... Tiden går fort. Tiden så hastigt försvinner. Jag höll på att säga, jag vet inte var jag ska börja. Men det jag tänkte på idag, det var det här. När jag var liten flicka, det är ganska många år sedan. Jag växte upp och gick i möten och gick i gudstjänster. Och var med. Pappa var predikant. Så man var ju ofta med i olika sammanhang. Och följde med honom när han reste runt. Och sådär. Men det jag längtar efter. Och det jag saknar idag. Det är eftermötena. Tänk vilka eftermöten det var. Jag längtar efter det. Alltså. Tänk när inbjudan gick ut. När vi sjöng. Kom hem. Du som är sargad, kom hem. Och människor strömmade fram. Eller det är ingen hemlighet att Gud har bön. Jesus kär, gå ej förbi mig, sjunger. Låt mig bönhörd bli. Och människor strömmade fram. Och man satt själv i mötena. Och tårarna bara strömmade. Fast man var liten flicka. Man kunde inte låta bli, utan man var så gripen som man bara grät. Därför att den helige ande var där. Och människor fick möta Gud. Jag kommer ju ihåg det. Jag kommer ihåg när pappa hade möte i Folkets hus i Värnamo. För jag växte upp där. Där nere i en trappa ner. Jag vet inte hur stor den där lokalen var. Men den tog ganska många. Det var kö för att gå in. Det var fullsmockat i mötena. Och människor blev alltså förvandlade. De blev frälsta, de blev hela, de blev lösta. Och jag längtar efter det. Jag längtar efter det. Därför att vi behöver det. Om man skulle sätta ett märke på kyrkan idag, så är det nästan att vi är den sovande kyrkan. Tyvärr. Kristenheten i Sverige sover i mångt och mycket. Sen finns det säkert levande församlingar här och var. Och levande kristna finns det, tack och lov. Så det ska vi inte säga att det inte gör. Men det är en förvillelse, som vår syster sa här i inledningen. Det är en förvillelse utan dess like. Jag blev så glad, jag läste på, jag har en sida som heter The Berean Call. Och jag läser där ibland. Och jag blev så glad när jag får bekräftat utav andra också det man själv har upplevt. Och det är ju den helige ande. Jag har ju jobbat i pingströrelsen tidigare och var ofta man var ute på kanske på äldreboenden och talade, eller om man har begravningar eller vad man än har, så finns det en sak som jag alltid har reagerat emot. Och det jag har så svårt för det. Och det är att be den här bönen Fader vår. Jag kan inte det. Det har alltid varit ett motstånd i mig. För jag tänker så här, varför ska man rabbla en bön om och om och om igen? Och den läses i olika kyrkor och olika sammanhang. Men det där är ju ett mönster som är gett för bön som Jesus har gett. Det är egentligen ingen bön. Utan det är ju ett mönster han har gett. Liksom, lite av en manual. Liksom, så här kan ni be, va? Och då tänker jag, jag har alltid tänkt så här. Vad människor är lurade. Om man sitter i en kyrka och så avslutar man ofta med att läsa bönen Fader vår. Men jag har tänkt så här, men, om man inte tror på Jesus så kan man ju för det första inte be Fader vår. För han är ju inte min fader om jag inte tror på Jesus. Och när man då ber förlåt mig mina synder, eller ja, så som du också förlåter. Jag menar, om man inte menar det när man ber det, utan man ber det bara för att man har lärt sig bönen utantill, då har den ju ingen verkan. Men man kanske luras att tro att den har verkan. Utan omvändelse, ingen frälsning. Så är det ju. Det är så mycket som vi sysslar med i våra sammanhang som är så bedrägligt. Och det är en av de saker som man gör ofta i kyrkan för att lura människor in i någon slags religiös, ja, samvaro och gemenskap. Vi har ju talat några gånger, jag har talat några gånger om nu här de senaste, ja, tiderna här om katolska kyrkan. Vi har varit inne på mystiken och vi har varit inne på eukaristin och lite av varje. Och jag är väl inte riktigt färdig med det ämnet ännu, känner jag. Jag blir upprörd, och allra mest upprörd är jag över eukaristin. Som ni kanske vet. Därför att den är väldigt bedräglig, alltså. Och så säga att Jesus liksom är närvarande i det här vinet och brödet. Det gör mig så upprörd. Det gör mig så upprörd. Och så fick jag något roligt klipp här utav en i församlingen här om det här med att stänka vigvatten. Men snälla någon. Alltså du, det är ju så mycket som dessa kyrkor håller på med så man blir alldeles bedrövad. Och ska jag rekommendera någon bok då, så om du är mer intresserad av det här med sakramentalismen, så om du inte har läst den, så försök att ta på Stig Andreassons bok Sakramentalismen i sökarljuset, ett litet häfte. Den här delen handlar om nattvarden. Och han har ju varit missionär i över 50 år i Frankrike, bland katoliker då. Och han beskriver ju så kortfattat och så enkelt och så bra vad katolska kyrkan står för. Och när det gäller eukaristin här i den här boken, den är mycket bra. Den rekommenderar jag. Och jag rekommenderar också Inga andra gudar med Per Arne Imsen. Det är en tjock bok, men den är mycket bra, mycket bra. Just att få grunden liksom till vad det egentligen handlar om. Det är viktigt att känna till. Ja, just det. Glasögonen var där. Vi ska läsa lite bibelord idag och får se vart vi landar. Jag vet inte riktigt, måste jag säga. Men jag känner bara en sån tacksamhet till Herren. Men vi ska vara på det klara med att när vi upplever att vi vill stå upp för sanningen, ja, då blir det motstånd. För det gör det. Men vi har inget annat val om vi vill följa Jesus. Och det är ju så, va. Vi har pratat om det här. Jag tror du håller med mig. Vi vill vara äkta. Annars kan det kvitta. Annars kan det få vara. Om vi inte är äkta, då har vi ju ingenting. Egentligen. Och vi ska läsa lite bibelord. Bland annat Petrus första brev. Det första kapitlet. och vers 22. Petrus första brev 1 och 22. Då står det så här: ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Vad betyder det? Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Det är någonting som sker på insidan. Så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Det ska vara ett rent hjärta. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom vad då? Genom Guds levande ord som består. Genom ordet har vi fått. Vi är födda på nytt. Ja, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Guds ord har blivit sått i våra hjärtan. Och vi har kommit till tro på Jesus. Vi ska titta lite på Hebreerbrevet med tanke på det jag har talat tidigare om. Och har du inte hört det, så kan jag säga att du kan gå in och titta eller lyssna. Inte titta, utan lyssna. Jag har inte kommit dit än, så vi kan titta. Men lyssna på freechurch.se. Kan du gå in på freechurch.se. Och där kan du lyssna på vår undervisning sedan en tid tillbaka. Så är du intresserad av det vi har varit inne på och talat om, så kan du gå in där. Jag går ibland in på katolska kyrkans hemsida. Eller de har väl flera. Ibland bara för att jag är intresserad av vad som rör sig. Och nu såg jag här att man annonserade här nu i hösten, här under hösten, om en relikvallfärd. Så man kan åka från plats till plats i Sverige till kyrkor, katolska kyrkor och församlingar. Och nu kan man då få följa Santa Teresa av Jesusbarnet och hennes föräldrars reliker. Kan man då få ta del av om man åker runt till dessa församlingar. Och det står så på deras, det är inget jag hittar på, utan det är på deras hemsida, katolska kyrkans. Alltså, i samband med gudstjänster och så kan man få det dödas ben, kan man få visa sin vördnad, står det. Och då tänker jag liksom, ja, jag undrar om det är så uppbyggligt egentligen. I alla fall så tycker jag att det är väldigt långt bort ifrån Bibeln och Guds ord. Så har du inget annat för dig, så kan du göra det, men jag rekommenderar det inte. Nej, men jag ska inte vara lustig, men det är ju tragiskt att det är så här. Va? Det är ju fruktansvärt tragiskt. Hebreerbrevet står det i inledningen på min studiebibel här, som står skrivet. Att det står om, det här är ju ett brev till hebreerna. Och man tror ju då, utgår ifrån att de hade, att det var en judekristen läsekrets det här. Det är så att läsarna hade kommit till tro redan under evangeliets första tid. Eftersom de hade fått det bekräftat av de som själva hade hört Jesus förkunna frälsningen. De hade fått en solid grund för sitt andliga liv. De hade hållit ut i stora lidanden. Dels genom att de blev till åtlöje genom otroende människors hån och prövningar. Och dels genom att de led med dem som hade det på det sättet. Men mitt i allt detta höll de nu på att tröttna. Otålighet och modlöshet smög sig in bland dem. Storheten i frälsningen hade fördunklats. Och de höll på att driva bort från det de hade sett och upplevt. Ja, de höll på att glida in i otro och förhärdelse. Som stod i direkt fara för att avfalla från den levande guden. I det att de var i färd med att svika bekännelsen av Jesus. Och överge den kristna församlingen. Det verkar som om läsarna var i färd med att gå tillbaka från kristendomen till judendomen, från Kristus till Mose, från evangelium till lag, från det nya förbundet till det gamla. I sitt trångmål, sin modlöshet och andliga slöhet såg de tillbaka på det de hade lämnat. De såg templet med dess offertjänst i förnyad glans, skriver Thoralf Gillbrandt. Och jag måste säga att när jag läser det så känner jag att det är ju en lika tillbakagång idag ifrån det levande, ifrån Jesus och ifrån allt det som Jesus har fullbordat åt oss, så är kristenheten på väg tillbaka. Och det har väl alltid varit så, i alla tider har det funnits, men alltså det är från evangelium till lag man går tillbaka. Och där det finns liksom, det finns idag någon slags, vad ska jag säga, längtan och någon slags, det är någonting som liksom glimmar så för människors ögon, det här med mystiken idag. Det finns en sån längtan efter att få göra de där upplevelserna i mystiken och det här som finns i olika religioner. Men också då i katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Och det är som att kristna som har fått möta Jesus går tillbaka till det. Och det är ju för mig väldigt tragiskt, tycker jag. Det är sorgligt. Och alltså om man vill gå tillbaka ifrån det som är levande, ifrån frihet till slaveri, eller ifrån det som är äkta till det som är oäkta, kan man ju säga. Jag ska läsa bara lite inledningen av Stig Andreassons bok här. Om sakramentalismen. Det står ju om det här att påvekyrkan administrerar sakramenten. Och då talar Stig Andreasson om både ortodoxa och katolska kyrkan, och båda dessa kyrkor blir säten för en slags mysteriereligion där frälsningen förmedlas genom olika ceremonier och ritualer. Och det är ju det som pågår i allra högsta grad och har kommit in i frikyrkligheten också, kan man ju säga. Skriften säger emellertid aldrig att dop och nattvard eller andra yttre gudstjänsthandlingar är mysterier eller sakrament. Det är samma ord. Det grekiska ordet används i helt andra sammanhang, som till exempel om de troendes förvandling. När Bibeln talar om mysterier så är det om troendes förvandling. Vid Jesu återkomst, som vi sjöng om här förut. Eller om judars och hedningars förening till en enda kropp, som är Guds församling på jorden. Och han skriver här, nu är ju sakrament egentligen inte ett bibliskt ord, eftersom det här stammar från latinet. Alltså ordet sakrament finns ju inte egentligen i den bemärkelsen i Bibeln. Men när man först säger att det motsvarar det grekiska mysterion och sedan tillämpar det på dop och nattvard plus en del andra kulthandlingar, då blir resultatet ett lärosystem som är totalt främmande för innehållet i de bibliska texterna. Då har man lyckats att få människor att tro att det hör hemma i Bibeln. Yttre handlingar blir då på ett mystiskt och delvis oförklarligt sätt nådemedel och frälsningsmedel. Alla kristna tror naturligtvis att Gud ger nåd och välsignelse genom dop och nattvard. Men begränsar vi nåden till dessa handlingar och andra ritualer blir vi sakramentalister. Tror vi att dessa handlingar i sig självt verkar frälsande? Och låter vi sann omvändelse och personlig tillit till Jesus bara få en underordnad betydelse, då har vi en sakramentalistisk tro. Och det är ju det bland annat som förekommer i sakramenten i katolska kyrkan. Det har vi ju talat om tidigare. Och historiskt sett så var det ju så att det var en namnkristen statskyrka som växte fram i romarriket på 300-talet. Och den hade tydligt släktskap med den hedniska romerska religionen. Det kom, alltså det släkt med, och det skriver Per-Arne Imsen väldigt tydligt om i sin bok. Den romerska hedendomen var i sin tur till stor del av babyloniskt ursprung. Babylons hedniska kultur födde tidigt fram en rad så kallade mysteriereligioner. Det är därifrån det kommer. Mystiska ritualer och hemliga invigningar kännetecknar dessa gåtfulla religioner. Den romerska kyrkans namnkristendom utvecklade sig också till en utpräglad sakramentsreligion. Eftersom sakramentum är detsamma som mysterium kan vi mycket väl betrakta den som en mysteriereligion, starkt påverkad av magiska föreställningar. Kyrkans sakrament följer människorna från vaggan till graven och förmedlar den frälsande nåden till dem. Jag vet vad jag sa förra gången, att man tvingas in i detta genom att säga att om inte du barndöper ditt lilla spädbarn så kommer det till helvetet. Då går det förlorat. Och på så sätt har man tvingat in barnet ifrån begynnelsen. Och sen är det olika sakramenten då, liksom, som man ska gå igenom. Och det kommer då till konfirmation och där, ja, det är en massa sakramenten. Och till sist är det då den sista smörjelsen. För att man ska vara säker på att man kommer till himlen. Men, sa jag, det räcker ju inte med det. För samtidigt så bär man ju fram på de här själamässorna, så ber man ju för de döda anhöriga att de ska bli frälsta. Även de som har levt i synd ber man för då, fast de är döda alltså, så ber man för dem att de ska bli räddade. Och det är ju där avlatsbreven kom igång då, där man fick betala mycket stora summor pengar för att kunna rädda sina nära och kära ifrån helvetet och skärselden. Så han säger i alla fall här, Stig Andreasson, att katolicismen är utan tvekan en mysteriereligion som innehåller en mängd tankegods från antikens mysticism. Och påvekyrkans enorma tillit till sina sakrament kommer särskilt fram i det kända uttrycket ex opere operato, vilket betyder att resultatet av den heliga handlingen bara är beroende av handlingen själv. Alltså när den utförs i prästens händer, det är då det sker. Detta är en uppfattning som påminner mer om magi än kristen tro, säger han här. Ja. Det är ju så med den katolska mässan och eukaristin. Det är ju, eukaristi betyder egentligen tacksägelse, och det är ju helt underbart. Och det är ju det vi ska göra, vi ska ju tacka Herren för att han har gått hela vägen för vår skull och gett sitt liv. Så det är verkligen en tacksägelse. Kan vara det då. Så på så sätt kan det ju vara eukaristi hos oss också. Men inte genom att någonting förvandlas i våra händer. Att det skulle bli Jesu blod och Jesu kropp. Absolut inte. Det tror vi inte på. Därför att man säger i katolska kyrkan att Kristi offer föres vidare och upprätthålles genom altarets sakrament. Offret på altaret sägs nämligen vara detsamma som på korset. Vi ska läsa i Hebreerbrevet snart, så ska vi se liksom vad det står där. Och vi ska läsa de bibelorden sen. Jag läser lite till här ifrån Stigs bok. Hebreerbrevet säger att Jesus inte gick in i helgedomen för att offra sig själv flera gånger, men att han har blivit uppenbarad en gång för att borttaga synden genom sitt offer. Han behöver inte som gamla förbundets präster dagligen bära fram offer för synd. Det gjorde han en gång för alla då han offrade sig själv. Ja, han har burit fram ett enda offer för synden. Med ett offer har han för alltid fullkomnat de som blir helgade. I ljuset av dessa tydliga bibelord blir den katolska mässan en ohygglig blasfemi. En ohygglig hädelse. Och man tänker att varje dag runt om i världen så hålls då flera hundratusen mässor. Att Jesus skulle offras gång på gång på gång på gång varje dag. Alltså flera hundratusen gånger. Det är långt ifrån vad Bibeln talar om. Långt ifrån. Ja. Det står också i Romarbrevet. Men den rättfärdighet som kommer av tro, den säger så. Du behöver inte fråga i ditt hjärta. Vem vill fara upp till himmelen, nämligen för att hämta ner Kristus? Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Nämligen ordet om tron, det som vi predikar. Så du behöver inte gå och få eukaristi för att få Jesu närvaro. Han är närvarande i den som tror och är född på nytt. Men han är inte närvarande i alla människor som mystikerna talar om så mycket. Har vi sagt också. Det är han inte. Men i den som tror och tagit emot Jesus och fått den nya födelsen. Där bor han. Ja. Det är för det man hävdar då i den här läran, det är real presens. Alltså att det är närvaron just nu. Alltså Jesus finns i den här, i sakramentet då, va, som finns i prästens händer. Där kommer han och där blir Jesus verkligt närvarande. Och det är det liksom som är det stora då, tycker man, med eukaristin. Men egentligen så är ju nattvarden, om vi ska utgå ifrån den här eukaristin som betyder tacksägelse, så är ju nattvarden inte ett försoningsoffer men ett lovprisningsoffer. Det var väl det som var tanken, att vi skulle prisa Herren och förkunna hans stöd till dess han kommer. Det är ett fullkomligt och fullbordat försoningsverk. Så det är liksom det som vi säger är skillnaden. Och vi ska läsa några ord här om detta också. Därför att man säger ju också att man får syndernas förlåtelse både i dopet och i nattvarden. Men det står ju inte så i Bibeln. Det stämmer ju inte riktigt. Utan det är ju genom omvändelse. Det är genom omvändelse och tro på Jesus, som vi sa, som man blir född på nytt. Och man får syndernas förlåtelse. Och predikar man då att man kan få syndernas förlåtelse, eller man läser bönen Fader vår, som jag sa, då är det ju faktiskt villfarelse. Riktigt äkta villfarelse. Då vilseleder man ju människor. Och Herren sa ju inte liksom, när vi säger det, tag och ät, detta är min kropp och detta är mitt blod, tag och drick. Men Herren sa ju inte, säger Stig Andreasson här, drick detta vin till syndernas förlåtelse. Det sa han ju faktiskt inte. För det är ju inte liksom vinet i bägaren, utan blodet på korset som bringar försoning och gör förlåtelsen möjlig. Och då flyttar man själva grunden för syndaförlåtelsen från Golgata kors till nattvardsbordet. Och då börjar ni förstå att det finns ingen frälsning alls i katolska kyrkan. Förlåt mig. Men så är det ju. Har man den här läran, då kan du ju inte bli frälst i katolska kyrkan. Det går inte. För då har du ju gjort om intet Jesu verk på Golgata. När du säger att det finns på nattvardsbordet. Det är ju faktiskt fruktansvärt hädelse att påstå någonting sånt. Men man stödjer sig ju naturligtvis på vissa bibelord då, runt omkring nattvarden då. Men det är en verklig hädelse i det som katolska kyrkan förkunnar och lurar människor att genom dopet så är du frälst. Spädbarnet är frälst genom dopet och tillhör den enda sanna kyrkan. Och dessa människor tror ju det, men de har aldrig upplevt Jesus, många har aldrig fått lära känna Jesus. Så vad är detta? Det här är en falsk, fruktansvärt falsk villolära som vilseleder miljarder människor, skulle jag vilja säga. Miljontals människor. In i evigheten. För evigt förlorade. För de har aldrig fått höra det sanna ordet förkunnas. Men vi kan läsa lite i Hebreerbrevet, för ordet talar ju i sig självt. Och vi kan börja med att läsa från begynnelsen, så läser vi lite verser framöver. I Hebreerbrevet, det andra kapitlet, så kan vi börja med att läsa där. Från vers 1. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, på det vi har upplevt, det vi har med oss. Så att vi inte driver bort med strömmen. För det går en ström idag, en ström av mystikers lära och villfarelse som har kommit in i kristna sammanhang. Jag skulle vilja säga att det mer eller mindre har smugit sig in i alla sammanhang genom en massa sakramentalier, liksom det här att man bär in ljusbärare och man bär in en massa saker som man använder sig av för att nå till Gud. Och då står det så här, vers 2, om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. Hur ska då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige andes gåvor efter sin vilja. Och så står det i vers 10 där, ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden. Alltså Jesus. Han måste fullkomna Jesus genom lidanden. Han som för dem till frälsning. Och då går vi vidare till kapitel 3 där och läser lite par verser från vers 12. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt, står det. Och i 4 kapitlet och vers 14 står det så här. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vid vår bekännelse. Bekännelsen på Jesus och på ordet. Och vi går vidare, vi kan inte läsa allt, men hela Hebreerbrevet är fantastiskt. Och det står i vers 9 kapitel 5. Och när han hade fullkomnats, blev, alltså Jesus, blev han upphovet till evig frälsning för alla som, vadå? Lyder honom. Det är viktigt att vi lyder honom. Och jag tänker när jag läser i kapitel 6 och vers 4 där och framåt, att det är allvarligt, för det står att de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, de är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet ordnar honom. Man kan ju inte Man kan ju inte göra det här om och om och om igen som man gör på nattvardsbordet i katolska kyrkan. Jag tänker på eukaristin när jag läser det ordet. Och vi läser ett underbart ord här i kapitel 6 och vers 18 framåt. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Där är ankaret fast förankrat. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss. När han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Ja, vi fortsätter lite längre fram här. Kapitel 7. Ta några verser här. Varför hela Hebreerbrevet är som om det var skrivet till denna institutionskyrka, tycker jag när jag läser det. 7:21. Ja, det står om de andra prästerna tidigare här då. Jesus har blivit, alltså de andra blev präster utan någon ed, men Jesus har blivit det genom en ed av den som sa till honom: Herren har svurit och ska inte ångra att du är präst för evigt. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. Och så talas om de andra prästerna som måste bli fler och fler. Därför att döden hindrar dem att stå kvar i tjänst. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som bara för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Till han lever alltid för att mana gott för dem, står det. Mm. Och det står också i vers 27. Han måste inte som dessa överste präster bära fram offer en dag varje år. Han måste inte offras på ett altare i katolska kyrkan varje år eller varje dag. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Står det. Ty lagen insätter svaga människor till överste präster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt, står det här. Och vi går lite nu till det nionde kapitlet. Ska vi läsa på några ställen där. Från vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer. Det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Det är ett annat, ett himmelskt tabernakel. Gick han en gång för alla. En gång för alla. In i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning, står det där. Och vers 14. Det här är jätteviktigt. Hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar? Så att vi tjänar den levande guden. Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och så står det, därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Visst är det härligt att läsa. Det är helt fantastiskt. Det är underbart. Och så skriver Hebreerbrevets författare: där det finns ett testamente måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. Så alltså är detta ett testamente som har trätt i kraft. Och vi kan ju inte då åberopa Jesus att han ska komma tillbaka och dö på altaret gång på gång på gång. Det är ju redan fullbordat. Det har vunnit laga kraft, säger man väl. Det har vunnit laga kraft. Och vi fortsätter att läsa vers 24. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull, för dig, för mig. Vilken underbar nåd. Inte heller gick han in, hör nu då, inte heller gick han in för att offra sig många gånger. Nej, det just då kan ju inte bli tydligare. Han gick inte in för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger. Så Herren skulle stiga ner på altaret då, eller ja, jag begriper inte. Han har ju lidit, han har lidit och dött. Allt sedan världens grund blev lagt, men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt av människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han skall en andra gång träda fram. Alltså det, han ska en andra gång träda fram. Han ska inte träda fram gång på gång på gång på gång. Utan han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd. Det behövs inte, det är redan gjort. Utan för att frälsa dem som väntar på honom. Halleluja. Underbart. Kan det bli tydligare? Nej, jag vet inte, men det är bra att läsa de här ställena så man får klart för sig. Det står också i kapitel 10, vers 10 där, va? Ja. Att han blev offrad en gång för alla. Och vers 11 i kapitel 10. Alla andra präster står dag efter dag för att rätta sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Halleluja. Det är så underbart. Och genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Så det är viktigt att vi håller oss till Golgata försoningsverk. Och att vi prisar Gud för det. Att vi tackar. Att vi lovar Herren för det. För det är ett fullbordat verk. Och när vi då, om man då går in i den här falska läran. Genom att offras gång på gång på gång. Och som i eukaristin då. Då tycker jag det blir som att, som det står i vers 29 där i kapitel 10. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Det kan vara på snuddar väldigt allvarligt när man kommer in i detta. Att man trampar Guds son under fötterna. Och sen har vi exempel på trons människor där i kapitel 11. Det läser vi inte nu. Och det står i kapitel 13 också. Vi ser alltså den här beskrivet så tydligt. Verkligen övertydligt skulle jag vilja säga i Hebreerbrevet. Men samtidigt står det varningar här och där i Hebreerbrevet. Det är varning på varning där. Så står det i kapitel 13 och vers 8 och 9. som jag bad för, att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror, ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd, står det. Och inte genom föreskrifter av mat och sånt där. Och det står där också att vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta. Och det altaret är Kristus Jesus, Guds offerlam. Det är vårt altare idag. Det är det som är vårt altare. Något annat altare behöver vi faktiskt inte ha. Amen. Och jag tänkte på det här. Det var ett ord som kom till mig från Matteus. Nej, det är Jesus som säger det, Matteus 7 och 13. Jag hade inte så många bibelord förra gången, så nu tar vi desto mer nu då. Matteus 7 och 13. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Tänk att det står så, att det är få som finner den. Och så står det, akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får. Men i sitt inre är rovlyssna vargar. Vilket ord. De kan se ut som profeter på utsidan. De kan se trevliga och vänliga ut. Och så vidare. Men i sitt inre, säger Jesus, är de rovlyssna vargar. Och vargarna, jag tänker på det när man ser de här stora vargarna. De kommer ofta i flock. Sällan, ja det finns väl ensam vargar också. Men ofta kommer de i flock eller flera. De är rovlyssna. De söker ett rov. Och de är inte att leka med. De vaktar på sina byten. Vargarna, de rovlyssna vargarna. När Jesus tar den liknelsen så menar han ju det. Han menar ju vad han säger. Att vi ska vara vaksamma. Och det står också att på deras frukt ska vi känna igen dem. Men det kan vara svårt att känna igen dem. Det är inte helt enkelt. Vi behöver ju urskiljningens gåvor. Men jag tror faktiskt att ibland är vi så naiva. Så det skulle inte skada om vi hade lite kunskap också. Och utifrån Guds ord naturligtvis. Men det är ju så. Vi ska göra som judarna i Berea. Vi ska forska i skrifterna. Och när man forskar i skrifterna på djupet. Och börjar ifrågasätta. Vad är det som gör att kristna är så lättköpta? Alltså man plockar in det ena efter det andra i kyrkorna. Och man plockar in de mest konstiga förkunnarna. Och de lovar de mest underbara saker. Och de mest, ja jag vet inte vad de lovar. De lovar allt. Men varför ifrågasätter man inte? Varför tänker man inte att, ja men det här måste vi pröva. Pröva. Man ska pröva allt. Vi har ju, alltså hela Bibeln höll jag på att säga. Men alltså det finns ju överallt där att vi ska akta oss. Att vi ska vara vaksamma. Att vi ska vara bedjande. Överallt står det ju när man börjar studera det. I Romarbrevet 16 och 17 står det. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring. Och kan bli er till fall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem, står det. Vänd er bort. Ja, det står, vi behöver slå upp det, första Johannes. Tro inte alla andar, utan pröva andarna, står det ju. Andra Timoteus står att de ska ha ett sken av Guds fruktan, men de vill inte veta av kraften. Vad är det vi släpper in i våra kyrkor och i våra liv? Vad är det vi tar in? Det är mycket som sker ute i världen, och det är mycket. Jag märkte nu den här turbulensen kring valet, politiska valet här, och det här. Ja, vi vet inte mycket om framtiden, hur det kommer att se ut. Det är mycket man inte känner igen sig, både i samhället och i församlingen. Så är det. Jag läste en som hade forskat lite och studerat vad gäller flyktingfrågan. Att se fram till nästa val, det är ju om 4 år igen då. Då kommer vi att ha ytterligare cirka 500 000 invandrare i Sverige då. Eller, ja, man säger ju flyktingar. Och det har man ju inte hört på nyheterna. Utan man hör ju då att man talar om hur många som kommer att söka asyl. Men då tar man inte med flyktingkvoten till exempel, som vi också måste ta in. För det har vi ju en skyldighet gentemot EU. Vi har gjort överenskommelse. Och anhöriginvandringen. Så det är de här tre punkterna. Och då tänker jag, 500 000 till. Nu vet inte jag någon. Jag är ingen rasist. Man får ju inte säga så här, för då tror jag att man är rasist. Men jag är inte rasist. Men jag tänker bara, ja men, hur ska vi, om vi nu har sådana utanförskapsområden som en del säger att vi inte har, men som vi uppenbarligen har. Hur ska vi kunna ta hand om alla dessa människor? Var ska de få mat ifrån? Var ska de bo? Var ska de jobba? Liksom, och då tänker jag, Gud, det är någonting som sker i vårt land nu som vi inte har sett förut. Det är en stor förändring, inte bara i församlingen, men också i samhället i Sverige. Det är någonting som håller på att ske. Vår trygghet håller på att naggas i kanten här, va. Vi kan känna att vi fortfarande är trygga, många utav oss. Men många är oroliga. Och det är ju ett nytt landskap, om man säger, som vi möter idag. Och vad gör vi som kristna då? Och det är ju många som tycker att vi har ju hört, man har ju läst i kristen media att många har blivit döpta, i alla fall en hel del har blivit döpta och kommit till tro. Och det är ju underbart. Men jag tror att vi ligger för lågt, vi som är kristna där. I så fall måste vi verkligen få Guds eld om vi ska vinna alla dessa människor. Jag ska inte prata politik här, men jag tänker att landskapet kan förändras och vi måste vara beredda på det. För det är ett andligt krig också. Vi måste vara medvetna om det. Det är en andlig strid som pågår också. Och vi vet varför. Därför att antikrist förbereder sin ankomst. Och det är ju så det kommer att bli, va? Därför så måste vi vara beredda. Och det vill till att vi lever i och av ordet. För det finns ingen politiker som kan rädda oss. Absolut inte. Utan det är bara Jesus som kan. Men Guds församling behöver vara ledd av hans starka hand. Amen. Hur jag nu kom in på det, jag vet inte. Men vi har ordet och det är så underbart. Vi har ett mål. Och det måste vi nu lära oss att fästa blicken på. Det målet. Här har vi ingen varaktig stad. Det är inte här vi ska bygga. Vi ska inte bygga här som Stig läste. Det ska vara ovanför. Högt där ovanför. som fåglarna bygger sina bon, som Stig läste här. Det är där vi ska bygga. Vi ska ha blicken fäst där. Och det är där vår lön väntar. Inte här. Här kan det vara lidanden och svårigheter. Men där hemma är lönen. Och det är där den verkliga friden och friheten är. Men fram tills dess så ska vi fullborda vårt uppdrag här naturligtvis. Och jag tror att ett av de största uppdragen vi har i den här tiden, det är att stå upp för sanningen. För om inte vi som Guds barn gör det, vem ska då göra det? Och här behöver vi hjälpas åt och uppmuntra varandra. Därför att kom ihåg också att det största motståndet Jesus och apostlarna hade, det var från det religiösa, prästerskapet och ledarna. Och så kan det bli i vår tid också. Att där finns också ett motstånd. Det ligger på mitt hjärta också att säga det, att Jesus ser inte till våra misslyckanden. Tack och lov. Om vi ska vara ärliga så tror jag vi alla kan hålla med om att vi misslyckas ständigt. I våra liv, och vi blir besvikna på oss själva. Och vi tycker att vi sviker, och vi sviker Gud, och vi sviker vår omgivning, och vi sviker oss själva. Men tack och lov så är det inte det Herren ser till. Han har fullbordat Golgata försoningsverk. Och där finns alla möjligheterna för dig och mig. Att få upprättelse. Varje dag får vi upprättelse. Vi felar, vi säger saker, vi gör saker. Det gör vi alla. Men Herren är inte en sån som ser misslyckandena och som dömer oss utifrån det. Han dömer oss med rättfärdighet. Därför att han är vår rättfärdighet. Han är vår frälsning. Han har burit våra synder. Han ser inte till det. Han är en underbar Gud. En Gud som vill hela och befria och lyfta oss upp. Och han kommer snart. Han kommer snart. Amen. Amen. Det sägs att det står på cirka 300 ställen i Nya testamentet om Jesu återkomst, att Jesus kommer. Så det är ju väldigt viktigt att vi håller det i fokus. Men låt oss tjäna Herren den tid vi har kvar. Jag ber för egen del att vi verkligen ska få se detta. Att vi ska kunna nå ut till människor, till själar. Och att det är trögt, hörni. Det är väldigt trögt. Det är väldigt trögt i detta land. Kanske ännu mer trögt här i Linköping, jag vet inte. Men det är trögt. Men då behöver vi evangelister som är ute och predikar på stan och vittnar om Jesus. Amen. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig att det är ett fullbordat verk, Herre. Tack för att ditt ord är så tydligt. En gång för alla dog du. Du gick in i det allra heligaste, in i himmelen. Och där är du idag, Herre, och vakar över ditt folk. Men du har sänt oss den underbara hjälparen, den helige ande. Herre, vi prisar och lovar dig för sanningens ande. Herre, vi ber att vi ska få fortsätta att leva i sanningen. Att vi ska vara lydiga dig, Herre. Och inte följa med strömmen idag, Herre. Utan att vi går tillbaka till ordet. Och att vi lyssnar till den helige ande som vill tala till oss. Herre, vi prisar dig. Vi ärar dig, vi lovar dig, Herre. Tack för Golgata. Vi kan inte nog tacka dig, Herre. Men Herre, vi längtar också tillbaka. Egentligen längtar vi inte tillbaka, Herre. Men vi längtar efter att få se det som vi en gång har fått uppleva, Herre. När den helige andes kraft var verksam i din församling, Herre. Herre, vi ber. Gör oss till väktare på muren. Hjälp oss att vi är vakna och beredda, Herre. Varje dag beredda, Herre, på din ankomst, Herre. Vi prisar dig, vi lovar dig, vi ärar dig, Herre Jesus. Vi tackar dig för att tiden nu närmar sig hastigt, Herre. Åh, Herre, tack att vi ska få möta dig då, Jesus. Och vi ska för alltid få vara där du är, Herre. Ingen mer oro, inga bekymmer, ingen ängslan, Herre. Herre, nu jag ber för dem som känner oro och ängslan. Jag ber för mig själv också, Herre. Därför att vi vet inte vad som väntar. Men vi vet att du förmår allt, Jesus. Och du har sagt än en gång att du ska aldrig lämna oss. Du kommer inte att överge oss som dina barn, Herre. Du kommer att vara med in till tidens ände, har du sagt, Herre. Herre, jag ber att det ska bli så verkligt för oss. Jag ber för de som kämpar trons kamp idag. Herre, tack att du vill låta den helige ande uppenbara ordet på ett mäktigt sätt, Herre. Tack att du talar än idag, för du är densamme. Du talar till oss, Herre. Tack att du vill verka också, Herre, ibland oss. Herre, jag ber att vi ska få vara en röst som ropar i denna yttersta tiden. Som vågar säga sanningen, Herre. Herre, vi läser om Johannes döparen. Vi läser om Stefanus, Herre. Vi läser om dem, Herre, som ropade ut sanningen. Men som var villiga att ge sina liv för dig, Herre. Men Herre, du är också mån om oss och våra familjer, Herre. Tack att du ser till våra barn och barnbarn, Herre. Du ser till oss, Herre. Tack att du har kommit, Herre. Du har kommit för att frälsa, Herre, och söka rätt på det som var förlorat. Vi prisar dig, Herre. Åh, Jesus. Herre, vi ropar till dig att vi ska få bli levande. Att vi inte sover, utan att vi är vakna, Herre, i denna tiden, Herre. Tack för ordet, Herre. Och tack att du verkar nu, Jesus, i vars och ens liv, Herre. Tack, Jesus. Tack, Jesus.